torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med...
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman. Och förra veckan snackade vi om linne, kostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Mm. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Men Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Filip och Fredrik. Ja, det är podcast.
Då ser vi välkomna till Filip och Fredriks podcast mitt i sommaren. Jag är på ett speciellt humör nu, och jag vill bara gå in med det, tydligt med det värdet i det här avsnittet, att jag har det som ett ok över mig, och det kan jag bara kort berätta om, så att du inte behöver oroa dig för mina kanske snappiga reaktioner på saker och ting som jag kanske borde se soligare på, för att jag kommer från en plats av mörker nu, och jag hoppas att den här stunden med dig kan lyfta mig ur det stunden.
Varför känns det som att det mörkret är ett hån mot riktiga mörker?
Kanske är det så, men även hånmörker är mörker. Det går att ha två mörker i tankarna samtidigt, eller hur? Riktiga mörker och...
Ja, men det är sant, jag tycker att mer än någonsin är det viktigare att kunna ha exempelvis två olika mörker existerande och nästan vara lika relevanta parallellt.
Ja, och
det handlar ju om allt. Det är väl det som ringar in, ja, vår samtid.
Du kommer att le snett åt situationen som har föranlett det här mörkret, men den är relevant för mig, och den har orsakat mig både fysisk smärta och viss äckel.
Alltså, här är det bara, innan vi börjar spela in här, så har du först strul med Skype, sen tappar du mikrofonen i golvet. Det låter som att du är ur balans. Du låter som en pappa som är i grunden irriterad på sina barn. Nej. Och sen tar du med dig det in i det här rummet eller någonting. Ja, men det var en jobbig dag.
Ja, men hellre det än att jag lappar på dem åtminstone.
Jo, men jag vet, men vad fan, jag känner väl likadant hela tiden med den här känslan av att man bara slänger in sitt rum, tar med sig mörkret in till andra människor som inte har någonting mer att göra, bara för att barn barnen har varit jobbiga.
Nej, men det här är primärt inte om barnen, men jag skulle städa toaletten nyss och då, det är min fru som är på mig, att jag ibland lämnar, det här vet du om, det har vi pratat om tidigare, att jag kan ibland lämna små avlagringar som jag missar i hastigheten.
Så kallad kantlossning, va?
Ja, det är märkligt att det kallas lossning, för det är sånt som inte har lossnat, men som uppenbarligen sitter kvar. Så att kantlossning är ett vilseledande namn.
Du känns ju som om din fru inte fanns, hade du, och jag säger, du är inte äcklig på alla sätt, men om inte din fru fanns i ditt liv, så hade du eventuellt använt samma toaborste. Då hade det fortfarande varit samma toaborste som när du flyttade till Stockholm
95.
Så här, snart på väg till Historiska museet. Fredrik Wikingssons legendariska toaborste.
Det finns ju inga naturliga liksom breaking points för toaborste. Man tänker, jag har haft den här så många, jag kan använda den en dag till. Och så tänker man, jag kan använda den en dag till. Och vips, så har åren gått. Och så är man 46 och har samma toaborste som man köpte in på Coop Sveavägen.
Varför är det något så jävla ödmjukt? Varför är det något så jävla fint i det?
Ja, jag är inte säker på att alla lyssnare köper den tolkningen av det här faktumet. Men här nere i Frankrike där nu har vi då en annan toaborste. Och det som skedde var att det var då en kantlossning som, ja, det hade väl funnits där några dagar då kanske. Det finns två sätt att ta bort kantlossning. Det här vet alla om som har haft eget boende på något sätt och inte föran liksom litar på sina föräldrar eller något liknande att ta bort kantlossning. Det ena sättet är att då först ha på någon slags mjukgörande medel, någon slags upplösande medel som då underlättar den här processen.
Stanna här. Mjukgörande medel, det är sånt man har liksom i ansiktet och sånt där.
Ja, alltså, okay.
Du menar väl något upplösande,
ja,
medel egentligen? Något som är lite, något som är lite spirit.
Underlätta processen.
Tänk om du bara tog liksom så här hudbalsam och smekte in din kantlossning. Ja.
Nej, men ibland orkar man inte göra den korta promenaden från toaletten till det skåp där den här typen av preparat finns.
Ja,
och då tar man borsten och så tänker jag ska vara lite våldsammare än vanligt nu, så kommer det här att lösa sig utan den här jävla... Bättre för miljön också att inte trycka ner en massa preparat.
Hur låter det egentligen när din fru påtalar det här till dig? Du ligger då och kanske läser en David Niven-biografi ute i solen. Du har precis varit på toa. Ja. Hur låter det då någon gång fram till dig egentligen?
Hon säger då frasen, är det du som har varit på toan? Men det är inte ens ett frågetecken i slutet. Är det du som har varit på toa? Punkt. För hon vet ju om att det är jag som har varit på toan. Och då förstår jag precis vad hon menar, så hon behöver inte säga mer. Så då suckar jag omärkligt, lägger ner David Niven-biografin eller vad det nu är jag läser, och så går jag in på toaletten och tar mig an den här uppgiften. Det går ofta fort, men den här gången hade då kantlossningen suttit några dagar för länge, och preparatet orkar jag heller inte hämta.
Vet du vad det här är? Förlåt, men vet du vad det är? Du vet ju, både du och jag älskar ju ibland älskar man Stefan Sundström. Man har dagar då man känner, fan, han är kanske Sveriges största singer-songwriter-poet. Det finns såna dagar.
Ja.
Det fanns såna dagar, framförallt när du och jag var lite yngre och du ofta spelade, det var någon Stefan Sundström-låt men nu inte kommer på vad den heter, du spelade den ofta på efterfester.
Ja, så här var det, Filip. Vi sitter hemma på efterfest, jag spelar låten Amors pilar, som den ju heter, som är en diskbänksrealistisk underbar låt som vi kanske avslutar podden med.
Det var den jag skulle komma till.
Bara 7 meter från detta, vad finns där?
Ja, en toalett kanske.
Ja, och samma toaborste jag fortfarande har hemma i Stockholm.
Den står där
i den här tidsmaskinen som jag nu befinner mig i. Jag spolar tillbaka liksom åren och ser oss sitta på den här efterfesten. Om jag då bara går några steg åt sidan in på toaletten, då är det samma blåa plastborste som följde med.
Och egentligen samma kvinnor som är på efterfesten. De är bara liksom, det har bara blivit olika par genom åren. Det är egentligen samma gäng, ja. Och så har folk blivit tillsammans med varandra, ja. Det som är lite intressant här nu blir hopknytning av säcken alldeles för tidigt. Men skulle man ringa Stefan Sundström nu, om han hade haft mobil, för det tror jag inte han har. Det kan vara larvigt att prata om folk som inte har mobil, men det är klassiskt samtal väl, när någon vi vill ha med honom i något program. Kan det ha varit Alla mot alla som snart ska börja spelas in, eller så var det något annat. Men då ringde någon som jobbade på vår redaktion, och då svarade hans fru, tror jag, som sa, nej, Stefan är inte hemma, han går inte att nås, han är och rensar fisk, ja, i Norge. Och det är, sällan har väl det funnits en starkare samklang under ett telefonsamtal i svensk historia, tror jag. Kanske. Ja. Men det som jag skulle börja, hade man ringt Stefan Sundström och han då hade svarat nu, och så hade man ställt frågan, äger du en toaborste? Vad hade han svarat då?
Du menar att han inte äger en toaborste?
Men självklart, det får ju vara, han tycker att kantlossning är en del av livet. Det ska, sånt ska finnas.
Ja, men problemet, man ska ändå säga det. Det finns en exponentiell tilltagande trånghet i toa, liksom utloppet om man låter kantlossningen vara, för då fastnar ju kantlossning på kantlossning och bara, kanske 8, 7, 8, 9 veckor senare så har du inget liksom utlopp kvar. Då har det helt
känns som att vi går i barn, känns som att vi går i barndom, ja, här vi nästan. Vi pratar. Ja. Nej, men det är lugnt, vi ska inte göra det. Men jag skulle bara säga om den låten då, Amors pilar, som också är ett mästerverk, som handlar om en relation som en gång i tiden var bra, mm, och nu är det något helt annat. Nu står frun i tamburen. Mm. Hon ska i tamburen. Står jag kvar, för jag är ju barnens far, sjunger Stefan Sundström då, när frun ska ut och flörta med andra, va? Och som,
ja, men så här är det, låten går ut på, de har skilt sig, det är lite varannan veckanliv, och så säger hon så här: nu får du komma hem och ta barnen, jag ska ut på dans.
Men är det varannan veckanliv? Jag uppfattar det som att de fortfarande är tillsammans.
Ja, men då går hon inte ut på dans och ligger med andra, det är så jävla uppgiven kan han ändå inte vara, eller medgörlig, jag tror.
Du menar att det kan inte vara, det han beskriver inte ett öppet förhållande?
Nej, jag tror inte, det är liksom inget Will Smith och...
Nej, men jag tror absolut de är tillsammans, men han misstänker att hon ska ut på dans. Hon säger, jag ska ut med väninnorna, säger hon.
Ja, okay,
och så står
ja,
han där med här, barnen.
Mamma, hon ska ut på dans, och så säger barnen, mamma, var har du köpt den där parfymen någonstans? Det är ju ett rim exempelvis i låten. Och i tamburen står jag kvar, för jag är ju barnens far. Och så säger han till barnen, kom, vi går och ser om det finns något lördagsgodis kvar. Jag tror att hon...
Det är också fem
plus. Hon lever med barnen. Nu ska hon ut på dans och hitta nya karar. Han är någon fri fågel, han kanske sitter på någon buss natten igen, vad vet jag. Nu är han hitkallad, nu får du passa barnen ikväll, jag ska ut på dans. Så är scenariot i den här låten.
Och som toapappret på någonting, så är det någonting...
Ja, så här sjunger han. Hennes mun en bigarå, pussar barn, säger hej då. I tamburen står jag kvar, för jag är ju barnens far. Kom, vi går och ser om det finns något lördagsgodis kvar. Sen sjunger han. En retfullt formad, röd, mjuk mun lyser kvar i vårt badrum. På toapappret, ja, som ett brev. Och det hon säger då är, ta du och kyss dig i ditt skrev. Och sen säger han, jag sätter mig och tittar på tv. Ja, det är det liksom, han går in på toa, ser att hon har liksom torkat av läppstiftet på toapappret, slängt ner i toaskålen, och där ligger hennes mun då, retfullt formad och röd och mjuk.
Jag vet inte, det är en av de bästa låtarna som har skrivit. Kanske är det också, ju äldre man blir, även om man lever i bra relationer, så kan man se det där framför sig, och man vet att folk till höger och vänster mår dåligt och så vidare. Det är liksom, ja, den är ju liksom mitt i prick. Och jag menar bara, det är den enda svenska artisten som det, där det skulle liksom kunna vara att en vers i början som handlar om att hon går fram till sin man. Och jag säger inte att det gör det dåligt, men du kan väl hålla med om att man skulle kunna se det framför, är det du som har varit på toa? Och sen implicit förstår alla vad det är.
En vers i den här låten skulle verkligen kunna vara att kvinnan säger till honom, är det du som har varit på toa? Han suckar och tänker för sig själv.
Ja, han kanske också i låten skriver att det finns inget frågetecken där.
Nej, exakt. Gud, jag blir sugen på att lägga till en vers till Amors bilar och skriva den om detta scenario. Vad hemskt att jag är i den positionen i livet.
Det finns inget frågetecken där, heller inga begär. Du vet, någonting.
Usch. Vi är denna vecka sponsrade av AMF, som investerar långsiktigt så att din pension ska växa och bli så trygg den bara kan bli.
Jag tänkte på det, det är ju sommartiden nu, det är varmt. Jag bor dessutom då i USA, det är klarblå himmel och solen bara skickar ner farliga strålar på mig och min familj. Och jag har blivit jävligt duktig, ska du veta, både du och jag har ju mammor som har legat liksom utan solkräm i hela sina liv.
Nej, men sololja har de haft på sig, de har liksom, ja, som ska liksom verkligen absorbera solstrålar.
Ja, konsekvensen för dem har ju varit att, ja, de har, deras hy har väl tagit stryk av detta. Därför är jag väldigt noga nu då med att smörja in mig själv och mina barn, för att jag inte ska då, inte bara hyn, det finns ju sjukdomar som naturligtvis inte är så bra heller.
En lysande metafor, tycker jag, för det här med långsiktigt tänkande då. Det kan vara lite bökigt just nu, det känns lite abstrakt, det känns lite onödigt och tråkigt, men genom att göra det här jobbet med exempelvis hudkräm eller med pensionssparande då, så har man nytta av det längre fram. AMF jobbar ju för att ska få en så trygg och bra pension som möjligt, investera pensionspengarna inte bara på börsen utan också i fastigheter, räntor, ny teknik, skog, vindkraft etc. AMF är långsiktiga och finansiellt starka, vilket gör att de kan göra så här. Det här gäller inom traditionell förvaltning. Vill du veta mer så går du in på amf.se. Vi säger stort tack till AMF. Vi är den här veckan sponsrade av våra vänner på Foodora, som finns där du är i sommar. Det är så jävla speciell sommar det här, ju pandemisommaren. Man vill äta gott, restauranger är stängda kanske, man kanske inte känner sig lite nojig för att gå dit. Att då kunna få mat från bra ställen dit man är, det är så jävla
gött. Jag har tänkt på en sak här, du är ju usel på att grilla är du usel på att laga mat överhuvudtaget.
Grillar, jag ska säga sämre än usel på grilla. Jag är en av Sveriges 10 sämsta grillare, tror jag.
Du, det är den där som fanns en tv-serie en gång som heter Sveriges sämsta bilförare. Ja. Du skulle ju kunna vara Sveriges sämsta grillare egentligen. Men om du då är dålig på att grilla, då kan du beställa burgare hem då istället. Foodora hjälper dig. Då kan du till och med kanske säga, ja, det här har jag grillat själv.
Om du inte använt Foodora eller online pizza tidigare, får du 75 kronor i rabatt på din första beställning om du använder koden Filip och Fredrik. Ett ord, Filip och Fredrik.
Koden är giltig till och med 6 augusti 2020, alltså i år.
Vi säger stort tack till Foodora. Men det som händer då när man struntar i att hämta det lösgörande preparatet från liksom städskåpet som kan luckra upp kantlossningen, det är att man måste trycka mycket hårdare. Man måste trycka neråt, man måste trycka åt sidan och skrubba och skrubba. Och den här jävla kantlossningen, det kändes som att den var gjord av cement. Jag har aldrig tryckt hårdare. Det som händer är att toaborsten bryts av och jag faller framåt ner med båda knytnävarna då, som har varit knutna runt den här toaborsten. Trycks då.
Är det här en väldigt billig toaborste?
Ja, det är någon fransk skit, jag vet inte. Den går av.
Men det är liksom det är basic. Det är inte liksom, vi har pratat som, han är ett bra exempel för allt. Vi sa att en man som Micke Schiller, Acne-grundaren, väl, att man skulle aldrig vara rädd att vara nära honom. Man skulle kunna säga till honom, spotta mig i ansiktet nu, för man vet att han inte har corona, så att säga. Han är så ren. Han är, det skulle liksom Anders Tegnell håller presskonferens och säger, ja, den enda ni inte behöver vara rädd för att umgås nära med, det är Micke Schiller. Be honom gärna spotta er i ansiktet och se vad som händer.
Jag har aldrig träffat den här Micke Schiller, vilket jag delar, ett öde jag delar med alla lyssnare.
Jag tror jag du har.
Nej, men det spelar ingen roll att man inte har träffat honom, för det är så tydligt, Micke Schiller, vd för Acne. Ja, det är klart att han inte har corona, så att säga. Och det är klart också att han har ett premium.
Ja, han har en så kallad, den heter VIP eller något, som är gjord i liksom bra metall, man kan byta ut då själva underredet.
Ja, men den är så hård också, du kan använda den som baseballträ. Den här, alltså det som händer när jag trycker så här hårt är att när den bryts, och jag är så oförberedd på detta, så väldigt mycket av min kroppsvikt är då liksom lutad över toa sitsen och jag liksom faller ner och knytarna liksom fastnar nästan när de trängs nere i toaskålen, och jag är liksom, du vet, händerna är alltså nerkörda på grund av den här liksom viktfördelningen som har då skett över toasitsen, så är de nere till handledarna, båda knytnävarna, i detta grumliga toavatten, detta grumliga kalkrika franska toavatten, och jag är så jävla förbannad över det.
Det finns naturligtvis något fint i, du beskriver det då som ett mörker initialt, och när jag antar att det är mörkret du då, det var det här mörkret du pratade om, och att det här sker trots allt, så är det då i ett hus på franska rivieran, gör det ju, då placerar vi oss väldigt långt borta från Amors filar, tror jag. Det är i Stockholms förort vi snackar där, så du sjunger om det. Ja. Men det är något väldigt filmiskt i det. Jag kommer ihåg när vi såg filmen, den här Tony Erdmann tror jag filmen heter, som jag såg om nyligen och golvades av. Och jag vet inte, man är på sånt här humör och man vill känna så här, vad genialisk och Stefan Sundström är. Och det där är fan en av de bästa filmerna jag har sett, tyckte jag då.
Min pappa Tony Erdmann, ja, men jag tycker jag jättemycket om
den. I den filmen skulle en sån här scen kunna existera på något sätt. Och den skulle kunna vara så jävla lång också. Man kunde ju så här följa hela din kamp i flera minuter med det här.
Kampen mot kantlossningen, alla som lyssnar kan identifiera sig med den. Man har inte orkat hämta preparatet. Sen betalar man priset när man måste gnugga hårdare.
Och alla, vi sa ju, jag sa ju precis att alla inte kan. Alla kan ju inte. Det finns ju en människa som inte kan relatera till det här.
Ja, men han kanske inte lyssnar då, Micke.
Ja, men lyssna, men han kan inte. Nej, det kanske han inte gör. Men det finns ju människor där ute som inte lyssnar på podden, som inte skulle kunna, om du så att säga ringer upp Micke Schiller och bara ställer den enkla frågan, kan du relatera till kantloss?
Micke Schiller, kan du relatera till känslan att knytnävarna är helt liksom submergade under ytan i grumligt toavatten, och du har liksom gjort ett nästan som en jävla liksom saltomortal ner i den där jävla håligheten.
Men du skulle ju ta livet av det också. Det har varit en fin slut, liksom den vassa avbrutna toaborsten. Kör du bara
rakt in i halsen.
Ja, någon bara slags då, vem det nu var, detta eviga exemplet. Det var väl Harry Martinsson som tog livet av sig med en sax. Det är någonting med att ta livet av sig, avbruten toaborste.
Stappla ut till barnen i trädgården som håller på med någon, liksom, de har en sån här käpphästar och har någon slags liten hoppning spontant där ute. Jag kommer ut med liksom en toaborste 2 dl in i bröstkorgen.
Men det får jag bara säga, när du har gjort det här, det är ändå ingenting du avslöjar. Det är väl ingenting du kommer ut. Det är ingen i din familj vill ju höra mer om det här, va? Det är ingenting du berättar för dem.
Ingen vet om det här.
Nej.
Ingen vet om det. Men jag måste hitta en ny toaborste som ser likadan ut. Och så måste jag göra
såhär, dagens semesteruppgift. Hitta ny toaborste på liksom.
Det jag förstår, det är en privilegierad sits på ett sätt, men det var jag redan nu är mitt humör bättre att ha pratat av mig.
Men apropå Stefan Sund, så tänker jag just på det här, när jag åkte genom Europa på väg till Frankrike med mina föräldrar
under uppväxten.
Och i ändå bil. Mm. Det här också, jag är ute på roadtrip med mina barn nu, det är allting väldigt härligt. Jag och min tjej och barnen, så sitter de i baksätet. Du har pratat om det här tidigare, du vet hur det är. Det är rastlösheten, är sinnessjuk. Vart ska vi åka härnäst? Mm. Och så vidare. Ja, det hände en jävligt rolig grej som jag knappt kan berätta, men jag gör det ändå. Jag ska berätta den alldeles strax. Mm. Men så åker man i den här bilen och du vet, man mutar dem med godis och allt vad fan det nu är. Och jag, du vet, säger åt dem att där vi kommer fram, så vi är på en bondgård här, de ska få leva bondgårdsliv i några dagar, det är underbart. Så säger jag till min son att det finns...
Min liksom... känsla blir lite vet du det, heter det Simple Life? Den här liksom, Nicole Richie och Paris Hilton som bodde
ja,
på bondgård.
Jag vet. Jo, men då var det ju så tydligt att här kommer vi och så skulle man då exploatera krocken mellan liksom lyxliv och bondgård. Och de var dessutom kända. Det är inte så att jag kommer in, där är han. Där är han som är polare med kantlossnings Fredrik.
De får ändå ett bondgårdsliv som är lite krattat. De är ju inte,
ja, men den är jävla. Men det är ändå fan, jag är rörd varje dag vi är här, jag ser. Kalla mig blödig, men när jag ser mina barn, vet, bara springa allt vad de pallar ut på en grusväg. Och så säger min dotter till mig, och hon pratar då ibland engelska med Movanda, så säger hon, good luck getting me out of here, dad. Jag blir väldigt glad av det.
Ja, det förstår jag verkligen.
Jag typ börjar grina nu när jag tänker på det nästan. Ja, men det är så jävla, vi har det så jävla mysigt. Och vi du vet, man gör de här gamla, kommer du ihåg den här loppan man håller på med? Och så skriver man vad någon ska göra, man väljer ett nummer och så väljer man, ja, skitsamma, allt det där har varit... Jag har bara haft jävligt kul, du vet. Alltså, då var det, Agnes hade skrivit på någon, drickglas, 5 glas vatten. Och då skulle jag dricka 5 glas vatten igår. Och min son har nästan aldrig haft roligare än när han får se mig dricka 5 glas vatten.
Det är lite alarmerande då, att det är det roligaste han någonsin har sett.
Ja, men han är ju alarmerande, det har vi pratat om förut, jag ska komma till honom. Men han är så jävla härlig dock. Han är, liksom,
ja,
han är aningslös. Och du, igår snackade han om dig också, så jag ska inte vara för taskig med honom. Han frågade om dig lite grann. Och Fredrik the Tickler och så vidare. Och hade många... Ja, för jag sa till honom att den enda Fredrik har berättat för mig om att det finns flygande kossor. Men då måste man åka och hälsa på honom i Frankrike. Så nu vill han åka och hälsa på dig i Frankrike, för då finns det flygande kossor. Ja, min son fyller 5 år i september.
Ja, ja,
herregud. Det är väldigt mycket blandningar mellan språken. Men skitsamma, det här är ju underbart. Du vet, nu ska vi alldeles strax, när den här inspelningen är klar, så ska vi ge mjölk till en kalv och så vidare. Jag vet, det kan ju uppfattas, jag förstår vad du menar, det kan ju uppfattas, nu ska en man som lever ett liksom lyxliv liksom placera sina barn i verkligheten i några dagar.
Det är lite som Leif Bork när han skulle, hockeytränaren som är kontroversiell som djävulen nu då, men som, han var ändå förbundskapten för Tre Kronor varje tag. Man skulle liksom käka huggorm på något träningsläge för att de här bortskämda NHL-proffsen skulle få känna på vad, liksom, vad livet egentligen gick ut på. Då skulle de först fånga huggormar. Det här var väl tidigt 90-tal antar jag. Sent 80-tal. Och sen skulle de då äta huggormar också.
Ja, men jag vet inte. Och jag visst, folk får tycka det, men jag tycker ändå så här, fan. Och det är så här, man får göra det bäst av semestrarna. Egentligen skulle man kanske varit i Sverige och bilat runt och träffat släktingar, men nu är ju Kalifornien nedstängt igen mer eller mindre, så det finns inte så mycket att göra. Och det är ju roligt, vi har ju inte ansiktsmaskar här, de som driver den här ranchen då, ett par och deras 4-5 barn, och det är massa andra barn här först. Jag sa, när vi kom fram, så sa jag till Agnes, är det lite Jonestown här eller? Ska vi vara rädda? Du vet att man tänker, är det en sekt det här nu? Vad är det som händer när vi kommer in här?
Jonestown, ska vi bara flika in, var en stor sekt, slutet på 70-talet, Franska Guyana eller någonting, alla tog livet av sig, drack någon slags spetsad lemonad eller någonting.
De var ju då från, han var ju ganska begåvad, den här mannen, det är ju många sektledare som är det, tvingade dem, så det var ju kollektiv självmord som har tvingat fram. Men Jim Jones då, han började sin karriär, om man kan säga så, i San Francisco, tror jag. Och jag ska komma till det lite grann här. Men då, så, det är absolut inte, det ligger en massa biblar överallt. Och så ser det ut i USA. Det är inget konstigt med det, och de har sin lilla kyrka och så vidare. Men vi går runt här utan munskydd, och gör även de som äger ranchen. Och så är det en massa barn då som jobbar och går ledarskapsutbildningar. Och det är liksom tjejer som, du förstår, min dotter idoliserar. De är 11 år, de rider jättebra, de går igenom allt på morgonen. Dina döttrar rider ju också. Det här är mycket mer basic. Min dotter har ju precis börjat, så att säga. Men det är, ja, ryktar hästar och så vidare. Och då är det något par från San Francisco som är med här och snackar med han. Farsan står bara med en tjock Samuel Beckett-bok i handen som han läser samtidigt som dottern rider. Det gillar man ju, att han är från San Francisco och läser en Samuel Beckett-bok. Det förstår du att jag snabbt känner det. Det där måste jag berätta för
ja,
Fredrik
om. Ja, verkligen. Känner mig närvarande.
Ja, men då måste jag säga. När jag då säger till, och frun, hon är en stage actress från San Francisco också. Och hon berättade att hon jobbade i City Light Books när det begav sig.
Klassisk bokaffär, ja, precis.
Ja, precis. Och såg hela den scenen. Precis, den är ju vi har varit där flera gånger. Tyvärr har väl den också blivit någon slags liksom, turist. Om man ska prata med folk här så tycker man, nah, undvik San Francisco om ni åker till USA kanske. Det är inte så speciellt som man tror. Och framförallt har det, ja, men det har ju dött lite grann. Det är svårt med städer som under då ett 60-tal och kanske början på ett 70-tal var så vibrerande och en plats.
Absolut.
Symbol. Ja, jag märker att du tröttnar nu, men skitsamma, men han står där.
ja, lite. Ja.
Men jag känner mig också lugn. Ja. Jag står hela tiden, tar bilder på min dotter och rider och min son och vet. Han står bara och tittar ner i den här Samuel Beckett-boken och gör understrykningar. Jag vet inte, jag tror att han skriver väl grejer, han kanske är playwright. Då drar jag den här, du vet, den här Jim Jones observationen för dem. Och det skrattet jag får av honom är liksom otroligt. Ja. Han tycker att jag är den roligaste människan han har träffat, för han tycker det är liksom det är helt ganska nära de som driver det. Han tycker det är olämpligt, men vilken respekt jag vann, ja, när jag drar det här skämtet.
Ja, han tycker att du är edgy för att du vågar dra det.
Ja, men också samtidigt börjar jag snacka om det. Ja, det var ju en kongressman från San Francisco väl som sen åkte ner och blev skjuten där då av den här sekten, ja, tror jag. Ja, men han märker att jag har koll, skitsamma. Sen förlorar han sig i Samuel Beckett-boken. Och så säger han, var ska vi åka härnäst? Och säger han, well, du vet, på vägen hem, så vi kan stanna någonstans mer på vägen, för det är ju ändå mysigt. Och då sa han, you could go to Salinas. Och så säger jag, yeah, that's where John Steinbeck is from, right? Och han blir nästan vit i ansiktet, för han känner sån respekt för mig.
Ja, fan vad kul, sådana stunder behöver man på.
Och sen säger jag efteråt, but still, Grapes of Wrath, Vredens druvor heter det, is the most boring book I've read in my entire life, säger jag. Och då säger han, well, is it really? Där tappar jag lite, du vet, jag tappar honom lite. Det var ja, så här, det, ja, ja,
men du är bra jobbat ändå, tycker jag. Du
har, ja, det tycker bra. Jag, ja, men jag vet, du hade varit nöjd. Ja, men skitsamma, men sen man sitter i bilen. När jag åkte ner till Frankrike på somrarna med mina föräldrar, så var det så jävla varmt i bilen, för det fanns inte airconditioning, vi åkte i en skitbil. Mm. Och nu sitter min son och min dotter och klagar på airconditioningen hela tiden.
Vadå, för att den är för kall eller?
Ja, den är inte perfekt kalibrerad, du vet så här. Nej, den är inte på exakt halv temperatur. Och då känner jag bara, vad fan, vad är det här? Du har ju säkert varit med om samma sak, så att säga. Och sen när jag och Agnes sitter och pratar där framme, så klagar min dotter då, hon har snackat hela tiden, så säger hon, det låter som när du gör en podcast, pappa. Vilket kanske stämmer, jag vet inte. Jag tycker det är rätt trist då du hör mig. Men skitsamma, så stannar vi då på en mack i Paso Robles. Och den här historien vet jag inte om jag ska berätta, men jag gör det ändå. Vi är i Paso Robles, som är då ett vindistrikt. Du känner säkert till namnet. Och det är så jävla vackert. Men det är också, så går vi in på en mack, och du vet, det finns en slush i maskin, sån här krossad is med världens sötaste liksom koncentrat i. Det är helt otroligt, ja, sött. Det går inte att förstå hur sött.
Jag var en gång på Gröna Lund och upptäckte detta. Och det var den största ansamling getingar jag sett i mitt liv. Mina barn hade pratat, vi måste få slush när vi åker till Gröna Lund. Det ska ni få, inget problem. Då får ni socker, då kommer ni vara glada och lugna i 20 minuter. Då köper jag mig den tiden. Så kanske jag kan begrava mig själv i min egen Beckett-bok, eller vad motsvarigheten skulle vara. Så kommer vi dit, och det är någon stackars jävla 16-åring som har fått nitlåten att jobba i detta slush-stånd. Och det kanske är
Ska man tycka synd om 16-åringarna som jobbar på Gröna Lund? Jag vet.
Nej, men är det 400 getingar runt Coca-Cola slush liksom maskinen, då känner jag ändå att den här människan riskerar liv och läm för detta. Det var inte klokt, det är det sötaste. Det finns ingenting som har högre sockerinnehåll än de där.
Nej, det var ju helt chock när min dotter sa, åh, det här är så gott, och så är det helt blått. Det är så sött, så man bara, vad fan är det för? Det här föregås att hela familjen ska gå på toaletten. Min dotter och Agnes går på en toalett, och jag och Tage går in. Går vi in på en, och så, han är också snobbig liksom. Jacky tycker han att det luktar, okay, där inne liksom, att det luktar lite piss.
Du vill hela tiden säga, Tage, det här är nyttigt för dig.
Ja, men jag vill också säga, åk ner och bo på Tickling Fredericks toalett, så ska du få se något som är Jacky.
Ja. Ja, du kan också säga, har du hört Stefan Sundströms låtar? Har du hört Babyland?
Och där finns då tre stycken pissoarer, och så finns det en vanlig toalett. Och du vet även de här dörrarna som det här vi pratade om tidigare i USA. Mm. Där man liksom ser rätt, det är jättestora glipor överallt. Han skiter och stänger den här. Det luktar inte så gott där inne, det gör det fan. Nej. Inte. Och han har då liksom precis upptäckt att det är ganska coolt att stå upp och kissa. Vilket kanske är en del av, jag vet inte, du har ingen erfarenhet av det här möjligen.
Det kommer han att växa ifrån.
Ja, det hoppas skönt, jag, för hans prostatas skull. Det är du som har sagt till mig att det är så bra för prostatan att sitta ner och kissa, eller vad det är nu.
Påstås det, jag vet inte. Ja.
Han drar ner brallorna, och så börjar han kissa då. Och liksom efter ett tag inser att han skiter och kissar i själva klosetten. Han bara står och bara sprayar ner hela klosetten in mot väggen. Och jag bara, vad gör du Tage? Sluta! Du vet,
han tror att toaletten, när man går in i det där lilla utrymmet, då är toaletten bara en del av själva måltavlan.
Nej, men så är det. Han tror ju inte det, vilken vidrigt barn det hade varit då. Det gör han inte, men det han upptäcker och det är det han skriker. It's so strong, it's so strong. Och då menar han liksom trycket i kisset.
Han har en häst, så kallad häststråle.
Ja, men du vet, det är bara så jävligt. Han har ju gått och han har ju suttit och varit liksom kissnad i bilen länge. Men han bara, du vet, sprayar ner allt. Och jag bara, va? Blir jävligt arg liksom, du förstår. Så det här gör man inte. Men samtidigt är jag så jävla trött och bara vill upp till den här farmen. Så jag orkar inte torka av allting heller efteråt. Jag lämnar det ju så där. Det kan du förstå.
Ja, visst, till någon annan.
Ja. Jo, men det är, absolut. Men det är heller ingen toalett. Jag tror ingen, det är inte en klosett som folk sätter sig på. För den är inte i bra form. Nej. Eller bra skick.
Nej, men säg det till någon som är skitnödig ändå. Jag säger bara det.
Jo, men ska du moralisera? Du hade definitivt inte torkat av. Ska du gått ut där då i den här, du vet, ut i kassan och fråga sig, do you have any disinfection? Du vet, det kan man inte hålla på med. Man orkar ju inte det. Ställa sig och skrubba. Men det och sådär. Och det har nu varit ett stående skämt här. Vilket till slut har liksom resulterat att han är lite stolt över det där. Jag vet inte vad det ska landa i. Men då började jag tänka på den här historien. Nice. Du hört. Det var inte alls det som skedde, men inte samma, men det finns ändå paralleller här. Min pappa Lars Hammar, han jag satt med tillsammans med min mamma och min syra och åkte i bilarna ner mot Frankrike. Då lyssnade vi bland annat på en artist som heter Michel Sardou, som är en av pappas stora artistfavoriter. En slags Frankrikes Tommy Körberg, men utan bullrighet. Jag tror inte han har åkt dit för kokain och så vidare. Men bra, du vet, otroligt bra röst. Säljer ut arenor och så vidare. Men han har någon låt, jag minns inte riktigt. Ja. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad den heter. Men den handlar om Con les mamans qui sont vans. Som är samma sak. Som är otroligt att den skrev, som handlade om när mammorna lämnar hemmet för att träffa någon annan. Och du vet, den skrevs på 80-talet någon gång. Men det är så osannolikt. Det var bara franska män som var otrogna. Han måste ha skrivit den för att så här, badda självförtroendet för alla män. Det här händer. En på en miljon är en kvinna som drar i Frankrike. Eller hur?
Badda samvete.
Ja, okej. Okay, badda samvete. Men förstår jag menar, det är en så sjuk låt. Den är så, liksom så här... Behövs den där låten Michel Sardou? Det är snarare kanske att det behövs en låt om franska män som bara drar och ensamstående kvinnor som står kvar med sina barn. Men han vänd...
Så han slutshamar så att säga franska kvinnosläktet i en låt för att tänka, någon måste säga.
Han vände på steken. Michel, man behöver inte vända på den här steken. Det är helt
I hans värld, när han skriver en låt, så tänker han så här: okej, okay, som det ser ut i Frankrike, männen drar och hittar nya, kvinnorna blir kvar med barnen. Nu ska jag vända på den steken. Och sen är det någon som invänder och i kontrollrummet kanske i studion så här, ja, absolut, men det här är ju en anomali, det här behövs ju inte. Ska du inte berätta om en man som drar istället? Nej, jag ska vända på steken. Men det behöver du inte göra.
Ja, men det är märkligt, men jag kommer ihåg då min pappa satt och berättade för mig, ja, det händer ju ibland då, Filip, att män stod kvar med barn. Mammorna bara lämna, träffa en ny. Jag är alldeles för ung för att lyssna på det här. Men det var ju sådana historier hela tiden, det känner du till. Men då hade ju, den här kan jag ha berättat i podden tidigare, jag vet inte. Men jag var, apropå då min son, så berättade ju pappa att han en gång var i Villefranche-sur-Mer, där du har varit, tror jag, även i sommar, va? Eller hur?
Ja, vi åkte dit och promenerade, och jättefint var det där.
Ja, men det tycker jag var fint när du skrev till mig att fan vad sjukt det är att det är jag som går runt här och inte du. Och någonstans är det ju det, att det har blivit liksom att Frankrike har blivit ditt på senare tid.
Lite så.
Ja. Saknar dock inte Frankrike så mycket. Jag gör tyvärr inte det.
Men det är jättemycket med Frankrike som är avskyr, om man ska vara ärlig. Men det behöver vi inte prata om.
Men vad är det du går runt på daglig basis och är irriterad över?
Fransmän, givetvis. Men det är ju en sån kliché som så man behöver inte ens gå in på det. Man blir liksom en ståuppare som letar material om man ska ge sig på att fransmän är liksom hög.
Men de är små irriterade på det hela tiden väl, antar jag.
Ja, det är de. Ja, det är de verkligen.
Ja, men det är, du gillar himlen. Det är väl det du gör. Så ligger du där och läser och så vidare.
Himlen och ljuset.
Pappa gick in då på en toalett när han var i 25-årsåldern, han var i Frankrike från, du vet, otroligt tidigt ändå. Direkt när han lämnade, tror jag, studierna i Lund och så vidare. Men då står han alltså inne på en toalett där. Och en man då plockar fram...
Var någonstans är han i Frankrike?
Han är i Villefranche-sur-Mer på en restaurang. Ja. Och enligt honom då så kommer en man in i rock. Redan där börjar jag tvivla på historien eftersom det är sommar. Har någon en rock på sig då? För han har bara varit i Frankrike på somrarna. Men skitsamma, jag kanske inte behöver göra det då. Men, och så står pappa där och kissar som Tage då. Det är två generationer bort. En man står där. Pappa förmodligen, men lite sämre tryck, känns det som, rent spontant.
Sämre tryck i strålen och kanske lite bättre precision också.
Och då säger den här mannen, då går han fram till pappa och så säger han, Kissa ner mig.
Jag har hört det här förr. Det är ja. Kul. Det är fortfarande kul för att det är din pappa som står, och det är förstås en ögonöppnare för honom att sådana böjelser finns. Att man kommer in i rock och säger till en främmande människa, kissa ner mig.
Man tänker sig lite framför sig att den här mannen ser ut som Stig Engström, han som eventuellt mördade Palme, eller hur? Det är den...
Skandiaman. Ja, han ser ut som Skandiaman, rock och eventuellt en handlovsväska.
Ja, men det finns ju möjlighet, vi pratar ju om det här, att det kanske ska dramatiseras mer med min familj. Vi får se. Du och jag tänker på det lite. Men den här scenen, den är ju gjuten då. Och då ser man att den skådisen som går in där ser ju ut som Stig Engström, naturligtvis.
Helt och hållet,
ja. Gestaltad möjligen av David Dencik, den förnämlige skådespelaren.
Inte alls omöjligt.
Nej. Men med någon slags fatsuit under, ja. Då.
Men din pappa var väl, om jag minns det här rätt, inte alls intresserad av att kissa ner den här
mannen. Nej, men han blev väldigt golvad, men behandlade väl mannen väl och sa väl så här: tack så mycket för erbjudandet, i den stilen. Du vet ju hur han är, ja. Men jag är inte så sur. Instormar två stycken då amerikanska, du vet, marinsoldater. För de la alltid till med de här då skeppen.
Hangarfartygen.
Hangarfartygen heter de kanske. La till med dem i då den här bukten mellan då Cap Ferrat och Villefranche, om man nu bryr sig.
Kanske
om
inte ett hangar. Jag kan inte se framför mig att det är ett hangarfartyg. Men stridsskepp kanske då åtminstone.
Ja, men gigantiska var de åtminstone. Då kommer de in dyngraka. Det är väl liksom nidbilden av sjömän, så att säga. Lägger till i en hamn och sen så
under ska de göra byn, och då tar de för sig.
Ja, alltså 48 brinnande timmar. Det var väl där som liksom Evert Taube ägnade en hel karriär åt att romantisera, så att säga. I princip.
Ja, sannolikt. Ja.
Han hade inga problem med det, så att säga. Åk in och svina.
Evert Taube hade gladeligen pissat ner den här mannen.
Ja, det hade han. Och framförallt hade han inte tyckt att det var någon stor grej. Utan sånt gör man bara, naturligtvis.
Ja, verkligen. Hände något speciellt igår, Evert, när du var ute? Nej, inget jag minns.
Alltså, det som är unikt med honom, att han skulle väl lyckas skriva om det där på ett poetiskt sätt, så att det hade känts okej.
Ja, men verkligen, så att folk hade spelat den här låten i sina sommarprat och ingen hade tänkt, vänta nu, vad sjunger han, att han står och pissar ner någon jävla man i rock i Villefranche? Det skulle ingen tänka på, utan det skulle bli mer en slags ritual som kändes somrig och härlig. Fjärde vecka sponsrade av NetOnNet, som säljer det mesta inom hemelektronik. Så jag tycker att det här är toppen. Allt från telefoner, tv-apparater, om man får använda det ordet, laptops och så vidare.
Ja, du krossar kanske mobilen på klippan när du badar.
Jag har en känsla av att det är lite mer hemelektronik svinn på sommaren, och att då på snabbt sätt kunna ersätta. Man vill inte vara utan telefonen längre, liksom en 4-5 timmar. Att då kunna få en ny produkt, om man har råd med det givetvis, då är det ju jävligt smidigt att detta finns.
Ja, du kan då beställa en ny telefon exempelvis med fri frakt eller expressfrakt, som kommer till då din instabox om paketet är lite mindre och det är möjligt för det då för din adress. Eller så kommer grejerna hem samma kväll. NetOnNet löser sånt här.
Eller om du vill hämta dina prylar direkt, åk ut till någon av deras 27 lagershoppar. Läs allt! Browsa runt och bli inspirerad efter nya prylar på netonnet.se.
Snabbt, enkelt och alltid till lagerpris.
Vi säger stort tack till NetOnNet.
Men när pappa då står kvar där och tvättar händerna, så stormar de in då, de här fulla, du vet, marinsoldaterna. Mannen som ser ut som Stig Engström och bär rock, han har också en attachéväska i handen, berättar pappa, vilket också är adderar till någon slags mystik till den här mannen då.
Det är ju någonting med attachéväskor som är gåtfullt. Man tänker alltid, vad har de där i? Är det något värdefullt? Är det liksom, vad är det? Vi har ju nämnt här tidigare en gång när det var ett gäng som hade efterfest på Hotell Malmen på Södermalm, och Torsten Flink dyker upp och de känner inte honom så väl. Han har med sig en attachéväska och alla undrar, varför har Torsten Flink en attachéväska?
Jag tror att faktiskt att Teddy Bears mannen och den eminente, kanske Sveriges bästa musikproducent inom några genrer, det är Jocke Åhlund som berättar den här för oss.
Kanske. Ja, han har varit på
Det är så roligt när en människa tar höjd. Du och jag är känsliga för anekdoter, så är det bara. Mm. Och jag tycker att vi är bra på att berätta anekdoter. Vi har bra anekdoter, så är det. Ja. Så att när folk tar höjd för att berätta något, så fryser man ju lite till is. Och framförallt brukar du titta på mig för att du är rädd. Okej, nu de så utmanar ödet här, kommer Filip ha attention.
Ja, jag tänker alltid när jag sneglar mot dig, när någon tar anekdothöjd och börjar berätta, så sneglar jag alltid mot dig i en uppmanande blick som säger, visa nu inte din besvikelse för tydligt. om anekdoten inte håller, utan försök maskera din
besvikelse. Ja, för att du kan nog förstå varför jag är besviken, men du är bättre på att maskera det där överlag. Ja. Men han tar då anekdothöjd. Du och jag är ute och käkar med honom på Sturehof av alla ställen. Vi var där, det var också en cool grej, kom ihåg att han är jävligt cool. Bröderna Ålund är coola, så är det. Och framförallt för oss två töntar från landsbygden och de där, du vet. Det där var ju liksom skateboardare i Stockholm på liksom sent 80-tal. Bland annat då så är vi där och sen en vän som fyller år. Då ger Jocke Ålund honom ett par skor i födelsedagspresent. Det skulle man inte våga, eller hur? Det var så här speciella brittiska skor eller något så här. Men då berättar han då den här anekdoten som du ska ta. Och jag menar, han tog anekdothöjd. Man måste vara så orolig, men helvete vad han levererade, tycker jag. Och nu måste då du leverera.
Ja, men det är ju, anekdoten är halvberättad. Slutet är egentligen bara, det finns ett uttryck, tror jag, i dramaturgi som heter MacGuffin, tror jag. Där man lanserar någonting i en film eller någonting som man undrar, vad kommer att hända med det där? Den lanseras tidigt i historien, och vad kommer att hända med det där? Det är som en tickande bomb.
Jo, men han gör det ju bra. Han placerar oss ju bra, Jocke, på en efterfest. Mm. Någonstans i Stockholm.
Ja, Hotell Malmen. Det är viktigt att det är Hotell Malmen också. Det är nära till Medborgarplatsen.
Är det millennieskiftet, kan vi tänka oss här då?
Millennieskiftet, absolut. Och Torsten Flinck är det här sköra läget.
Någonstans annars. I bakgrunden kan man tänka sig att Camilla Henemark är kanske på efterfesten. Tio kan vara där också. Ja. Johan Renck kanske.
Det är något slags who's who av 90-tal Stockholm. Men Johan Renck kanske, absolut. Det är Hotell Malmen. Det är säkerligen dekadent på den här festen. Torsten Flinck dyker upp, känner kanske inte alls.
Torsten Flinck redan då ett bullrigt, galet geni. Men en människa som piggar upp en efterfest när han dyker upp, så länge inte efterfesten sker i ens eget vardagsrum. Verkligen. Kanske, eller en egen lägenhet. Nu är det i Hotell Malmen. Ja. Han dyker upp med en attachéväska.
Ja, det sticker ut att han har attachéväska. Torsten Flinck, han limmar liksom inte med en attachéväska egentligen. Det gör ju nyfikenheten extra stor kring attachéväskans innehåll och varför han bär den. Men ingen tänker, det är lite för uppenbart att fråga, varför har du en attachéväska? Man vill spela det coolt. Man festar på att attachéväskan står eller ligger på skrivbordet. Den får vara där. Torsten har annat att göra. På slutet klockan kanske är 5:30, 6:30 på morgonen, och så säger någon innan Torsten då ska gå vidare till annat. Torsten, du måste bara, vad har du i väskan? Och han då öppnar den, och där ligger det då två kokta ägg och en porrtidning. Och det är någonting med det som är så jävla perfekt. Ja,
men det är det där då när verkligheten överträffar dikten.
Men det är det som amerikanska soldater, de är liksom marinsoldaterna du pratar om, när de gjorde uppdrag in i fiendeland under krigstid, så hade de ofta med ett survival kit. Det kanske var liksom proteintabletter, en cyanidkapsel ifall fienden kommer. Det är liksom det här lilla kittet, klarar du dig på bakom fiendens linjer länge. Torsten Flinks motsvarighet till det är ju då två kokta ägg och en porrtidning. Även om han hamnar bakom...
Är det så att jag kanske ska dra den här för Samuel Beckett-farsan idag?
Ja, det kräver lite Hotell Malmen, Ålund, Flinck. Jag tror inte den flyger lika bra, om jag inte vet.
Han är ju någon slags Bukowski-figur, får man säga. Torsten, kanske.
Ja, jag vet, men det är svårt att få den anekdoten att resa.
Men jag menar, du, även om jag är den som liksom tappar intresse och ser ledsen ut, du skulle ju kunna stoppa folk, så att säga, innan de börjar berätta anekdoten istället. Passa dig nu, inte för min skull. Ja, men jag menar, det är inte det lättaste. Det är ju anekdoter som är dåliga som berättas.
Ja, men det är ju vi oss skyldiga till också, dagligdags. Det är ju synd.
Jo, men det är vårt yrke. Vi är inte lika dåliga på det längre. Nej. Alltså, nej. Det är väl vårt jävla yrke, om man säger som så. Det där kan väl vi hyfsat. Men, och min pappa som sagt, det är kanske där jag började gilla anekdoter. Och han berättade då den här kissanekdoten för mig tidigt i mitt liv. Och så sa han, vissa gillar att bli nedkissade. Så vad är det bara, du vet, så här.
Livet är olika.
Ja, ligger långt från min pappas sexualitet, tror jag. Hade piggat upp något otroligt om det inte låg långt från hans sexualitet. Men...
Ska jag berätta bara? Jag har ju någonting jag upplevde igår som också är en anekdot egentligen, slår mig nu, som jag kanske borde berätta, för det var någonting väldigt...
Ska du ta lite höjd?
Men det är någonting... Jag måste samla mig, för att det som händer är att jag har ju då, som jag ofta har och som jag ofta berättar för dig, så får jag problem med en tand uppe till vänster i min jävla... Ja, men så är det. Så,
men
kan
när ska det bli bra? Ska du inte bara byta ut den till en
plasttand?
Ja, men jag har
ju redan gjort det en gång. Det är en plasttand redan, men den sitter så nära in på tanden bredvid att det då kan fastna saker emellan.
Gör en plasttand till av den också då?
Men förr eller senare så har jag bara plast i käften då, antar jag. Men jag kommer inte ens med min liksom styva franska toaborste kommer jag in mellan tänderna, vilket gör att jag då kan få liksom tandvärk där. Och så har det varit nu i flera dagar, och så tänker jag, jag står inte ut längre, jag måste ta hjälp nu, så att jag inte behöver liksom sabba semester av att varje gång jag dricker den här iskalla ölen så ska det ila i munnen. Det förstör liksom 85% av semesterns värde för mig.
Kan inte dricka så att det liksom inte passerar tanden, alltså jag sätta flaskan längre ner i svalget.
Nej, men jag kan liksom inte deepthroata flask. Jag dricker ofta på burk också. Då måste jag ha en riktigt jävla liksom girlsig hals.
Till dina döttrar när du sitter i samma anda som pappa pratar om sexuell läggning. Ja, det jag gör nu är alltså att jag deepthroatar en flaska.
Ja, jag deepthroatar en burk till och med. Alltså, ni förstår att pappa har liksom väl tilltagna resurser här inne.
Ja,
men det kan jag inte göra. Det man ibland gör är att man häller liksom, man lutar huvudet åt sidan och så vidare. Men det är inte kul. Man vill ju kunna liksom trycka in liksom ölen i munnen med liksom kraft och liksom njutning.
Har dina ölburkar något nya höjder av kyla så att säga? Är de precis före fryspunkten så att säga?
Jag lägger det ofta inom i frysen. Jag har iskalla glas som är immiga och det där är en hel vetenskap och det där bemästrar jag. Och då vill man ju kunna liksom njuta frukterna av det. Det kan jag inte göra i det här läget. Så jag då söker upp en tandläkare. Och det visar sig då att det finns en tandläkare här nere som pratar svenska. Det är ett mirakel. Jag ringer och bokar tid. Det finns tid. Samma dag, det här igår. Kom ner till klockan 11 säger de. Så gör jag det. Åker ner dit. Och liksom, precis bredvid ligger något radiumhem. Så det är massa människor som väntar utanför.
Höjden är tagen nu. Höjden är tagen inför anekdoten.
Jag hittar inte det här jävla kontoret. För GPSen funkar inte. Så jag går först in på radiumhemmet. Vilket är liksom då nedslående på massa olika sätt. Det är människor som i eventrummet som har problem på riktigt givetvis. Det är munskydd överallt givetvis. Det är riskgrupper. Och jag kommer in i this dentist's office. Och de var stirrar på mig. This is a radium place. Ja, du vet. Okej, det är fel. Hittar det till slut. Men då är jag inne och sagt, mentalt är jag liksom i radiumland på något sätt. Det är liksom cancerpatienter och så vidare. Jag går in dit och de sätter igång direkt en röntgenplåtar alltihopa. Det tycker jag inte heller är så kul, men det får jag acceptera givetvis. Så går det till. Och sen sätter jag mig där. Tandläkaren kommer in, han pratar svenska. Hans mamma är från Sverige. Det är kul i sig. Han knackar svenska, men det är ändå på svenska det sker.
Halvkul är det.
Hellre än någon fransman som pratar dålig engelska så känns det bra. Han säger, ta plats i stolen, jag lägger mig bak.
Får man säga roligt att min amerikanske tandläkare som jag var hos nyligen, som nu kör då gasmask och visir när han kör. Det är rock'n'roll lite. Men att han skrattade åt dina usla tänder när jag var där på besök. Well, is your friend coming over again? We need to take care of that guy.
Ja, jag vet. Men jag har ju inga tänder kvar snart. Jag har gnissat ner dem. Det är liksom, det finns ja, tidens tand och så vidare. Men jag lägger mig i hans stol. Jag gör mig redo för när han kommer att upptäcka ett hål nu eller någonting. Jag i bästa fall får jag hjälp med detta och kan trycka i mig iskall öl resten av semestern och få en bra sommar. Mycket av den hänger på denna iskall öl, nämligen. Så öppnar jag munnen, han tittar ner och så säger han bara, oh, har du alltid en svart fläck på tungan? Och jag säger, nej, det tror jag.
Fryser du till is då? Du fryser till is. Du blir iskallare än din egen öl.
Då fryser jag till is. Jag märker hur han då liksom wobblar lite grann med något instrument på min tunga. Och jag tänker bara en enda sak. Jag ligger bakåtlutad med den där lampan i ansiktet. Och jag tänker, det är så här det börjar. Att man går in och söker hjälp för någonting. Någon säger, är du alltid så där svart på tungan? Det är så det börjar. Och sen kommer en serie skeenden som leder mot graven. Jo, för jag förstår ju vad det där kommer att vara. Och jag säger, nej, det tror jag inte. Och han pillar lite grann på tungan och säger, säger han. Och min tand är ju bortglömd nu. Den finns inte längre. Nu handlar det här om att han har upptäckt någonting annat. Han pillar lite grann.
Jag kan tycka synd om när jag ser hur skakig du är. Du sträcker ut din tunga. Hur dåligt mot tandläkaren har ingen aning om vilka tankar som susar genom ditt huvud i det här skedet.
Men det borde han väl ändå ha kanske. Vad vet jag. Jag säger, jag vet inte riktigt vad du pratar om. Och jag pallar liksom inte, en impuls som somliga skulle ha, ge mig en spegel för att se vad fan det här är. Men jag blir så illa berörd. Jag vill inte ens se det där.
Du menar är så här det börjar. Du menar det är liksom hissen är på väg ner till liksom till dödens väntrum i
till Hades.
Eller ja, du befinner dig redan i döden.
Han upptäcker ett förstadie eller en tumör på tungan och sen börjar det och sen slutar det. Det är det som går igenom mitt huvud. Och jag blir så jävla flippig. Jag kan liksom inte ens prata, så dåligt mår jag. Och han bara, jag tycker så här, nästa gång du kommer hit så ska vi ta en liten biopsi på det där, säger han.
Och, men sluta, nu blir till och med jag orolig.
Det säger han. Och jag får sån panik så att jag... Men
biopsi i tungan då alltså? Det är alltså när man tar en liten liksom köttbit, ja, ur din tunga
den
och skickar den till något framstående labb i Paris, ja, där de då sen ska titta på den. Ja.
På sjukhuset Stenbeck dog, American Hospital typ kanske de skickar, jag vet inte. Ja. Och sen säger han, ja, nu fokuserar vi på tanden. Och jag kan liksom inte prata där, jag kan knappt prata nu när jag tänker tillbaka på det. Hur liksom...
Men då, jag måste, för nu är jag så orolig, nu blir jag riktigt... Jag hoppas att den här historien slutar med att han inser att den svarta fläcken inte är ett problem.
Han säger ingenting. Han säger så här, du får komma tillbaka med...
Vadå, så det är fortfarande så att han tycker att du ska ta en biopsi?
Det som händer är att han håller på med det där. Han lägger på någon preliminär lagning och så säger du får komma tillbaka om en vecka. Då ska vi laga den på riktigt. Jag tror att ilandet kommer att gå över nu för jag har täppt till. Du har uppenbarligen ett hål här, det är någon flisa som har lossnat. Det är ett hål, han isolerar det. Men om en vecka så ska vi lösa det och då gör vi den här biopsin också. Allt kommer att bli bra, säger han. Jag betalar, tror jag. Jag vet inte, jag minns inte ens. Går ut till bilen.
Du är skakig.
Går ut till bilen och så tänker jag, ja, nu borde jag ju titta mig i spegeln. Det kan jag inte göra. För jag tänker, om jag ser den här svarta fläcken på tungan nu, då kommer jag inte ens kunna köra bilen hem. Så jag sätter mig i bilen, kör hem och jag tänker bara de här orden, det är så här det börjar. Det är så här det börjar. Kör hem, kommer hem till huset, barnen leker. Och jag tänker aktivt tanken, nu måste jag snart gå in i badrummet och titta mig i spegeln och se vad det här är. Men först måste jag liksom njuta i några sista sekunder av att se mina barn leka med några käpphästar och springa runt på gräsmattan. Det här är sista gången jag får se dem i det här ljuset, för snart kommer jag att se den här fläcken på tungan. Det är vad mitt liv kommer att konstitueras av.
Hinner du tänka ändå, men jag bör vara tacksam. Vilket fantastiskt liv jag har haft.
Men det tänker jag verkligen. Jag tänker så här, nu ska jag njuta. Nu ska jag bara titta på mina barn. De leker, solen skiner, de har det bra. Och jag har gett dem ett ganska bra...
Tänker du på mig? Tänker du på mig?
Ja, men det gör jag nog också. Jag tänker, vad ska vi hinna göra?
Det är som jag måste bara säga, en av de roligaste ögonblicken under hela quarantine-grejen när mina föräldrar var i USA. Mamma har då hittat, hennes ben har svullnat upp som djävulen. Hon har haft blodproppar förut. Vi blir väldigt oroliga. Jag och Agnes står och tittar på den och inser så här, vi borde nog åka in till sjukhuset med den. Då står pappa med där och så säger han, ja, i det här läget ska såklart ingen tänka på min hälsa. Och jag bara, det är ingen som tänker på din hälsa just nu. Det är sjuka sådana sätt. Det är ingen som tänker på din hälsa nu. Vad fan, jävla galning.
Det är lite grann så den här franska sångaren som känner sig manad att skriva en låt om kvinnor som lämnar familjer. För att han känner, det är liksom så här, det är en tanke som inte behövs.
Det är min pappa som är så snäll. Det där var det vidrigaste ögonblicket någonsin som han har stått för.
Ja, men jag står då i trädgården. Jag känner aktivt mig som en svamp som suger åt mig en vacker bild. Mina barn leker, min fru sitter och läser någonting. De vet ingenting om det här som pågår. Jag säger liksom ingenting. Nu ska jag bara liksom se det här. Det här är liksom en bild av lycka, av hur det ändå fick bli ett tag. Och sen måste jag ju, jag kan inte skjuta upp det längre. Så jag går in i badrummet och liksom...
Samma badrum den här podcasten började i.
Samma egentligen. Badrum där jag inte vet om att jag snart kommer och dessutom att bryta av en toaborste och liksom nästan plunge, dyka ner i klosetten.
En av de svagaste liksom hopknytningarna av en säck någonsin.
Ja, men det är samma badrum och det är en inte ett ont anande toaborste som inte anar att dess långa liv om 24 timmar kommer att gå till ända. Det vet den ingenting om. Det vet inte jag heller. Jag står och tittar på mig själv och tänker, ja, så här, det här är det sista jag kommer att se. Här går ett kapitel i mål. Nu börjar nästa kapitel. Och då kanske jag kliver in på det jävla radiumhemmet. Fy fan, det är så jävla...
Öppna käften nu då. Öppna käften.
Det är inget snack. Jag är svart på jag har en svart avlång prick på tungan. Den är helt svart. Och att, jaha, vad konstigt. Vad är det? Så tänker jag så här. Ja, kan det vara kaffe? Så jag tar tandborsten då och sätter på tandkräm, öppnar munnen, kör in och skrubbar något så överjävligt och tittar sen på tandborsten och ser att tandborsten är svart. Och tittar sen på tungan. Jag har aldrig varit mer nervös i mitt liv. Det är som en reveal.
Men jag måste tyvärr vara lite kritisk här. Det betyder inte att det är kaffe. Man ska ju inte behöva trycka som helvete för att få bort kaffe på tungan.
Men det försvinner ju åtminstone.
Jo, och det, absolut.
Och,
Nej, men sluta det
ska
nu!
Jo, men jag menar, kaffet ska du räcka med att du tar lite vatten och gurglar dig så åker du bort. Jo. Du behöver trycka bort kaffe.
Nej, men jag tar väl i från tårna för att vara säker på att göra det yttersta. På samma sätt som 24 timmar senare ska jag ta i från tårna med
jag varit du hade jag ändå tagit. Jag hade ändå gjort den där biopsin om jag hade varit dig.
Den stora gåtan här är ju att denna tandläkare då, som jag älskat i ett kort tag för att han kan svenska, och det känns som ett mirakel att detta kan bli ett intimt och bra möte där han kan hjälpa mig med min ilande tand, att han inte själv någon gång tidigare har behandlat en människa som har druckit eller tagit inmundigat någonting som är mörkt och kanske på något sätt sätter mönster i munnen, att han då ska ge mig den här oron som då förstör 2 timmar av mitt liv och få mig att då stirra rakt ner i avgrunden. Det är märkligt. Han skulle kunna tänka, drack du kaffe precis innan du åkte hit? Kanske en espresso för att sätta fart på skallen när du ska träffa en tandläkare du ska ha ett spirituellt möte med. Jag vet inte. Det får mig att inte vara sugen och åka dit igen. Jag vill nu inte att någon jävel mejlar till podcast@podff.com och säger, jo, det där borde du kolla upp. För jag vill inte kolla upp det. Jag vill känna mig frisk och stark. Jag vill njuta av min ledighet. Det vill många av er också. Vi älskar att ni tar den här stunden.
Det är underbart. Vi är lika tacksamma varje vecka. Jag är tacksam för att jag får prata med dig, Fredrik. Och jag är tacksam för att det finns folk som överhuvudtaget orkar med oss längre. Vi säger återigen tack.
Vi älskar att ni är med oss varje vecka. Det är ett privilegium för oss att få lätta våra tankar med er. Vi kommer att höras igen om en vecka. Ta hand om er så länge vi hörs. Hej då.
Ha det bra. Hej.
Klär hon på sig, hon ska gå. I kort svart kjol och tajt trikå. Barnen hänger som en svans. Mamma hon ska ut på dans. Mamma, var har du köpt den där parfymen någonstans? Gula Blend, en travdisk, snoriga barn och djupfryst fisk. Köpa vin och vilja väl, ändå blir det bara gräl. Ingen orkar vara den minsta sensuell. En amors pilar föll som regn över en smal madrass. Du hade Bigarro. Pussar barn, säger hej då. I tamburen står jag kvar, för jag är ju barnens far. Kom, vi går och ser om det finns någon lördagsgodis kvar. En retfullt formad rödmjuk mun lyser kvar i vårt badrum. Ja, på munpappret som ett brev, ta du och kyss dig i ditt skrev. Jag sätter mig och tittar på TV. En amors bil.
Hey.